Hej allesammans! Vad kul att se er allihop och kul att det är folk som har hittat hit till Pingstkyrkan idag för att fira gudstjänst här. Mitt namn är Jonas Wilhelmsson. Jag är 25 år gammal. Jag bor i Genarp. Jag pluggar till pastor på ALT-utbildningen i Malmö. Och så gillar jag fotboll och lite annat, idrott och sådär. Så ni får lite snabb fakta om vem jag är. Lite så. Och idag så ska jag få predika utifrån psalm 27. Och tillsammans med er så skulle jag vilja titta på den här psalmen utifrån ett evighetsperspektiv. Och tala om att en dag så kommer Jesus att komma tillbaka. Fullt ut upprätta sitt rike. Och att det en dag är verklighet. Och jag tänker att det är någonting som borde påverka ditt och mitt liv här och nu. Och göra så att vi lever vårt liv fullt ut. Och det här är en predikan som jag till stor del riktar till mig själv också. För som person så tänker jag mycket på det som är här och nu. Och har ofta svårt att ta till mig det som inte är här och nu. Det som är lite längre bort. Eller inte riktigt berör mig just här och nu. Liksom sådär. Så. Vilket gör att jag har en tendens att skjuta upp de här jobbiga, tråkiga sakerna. Liksom så. Så jag är lite av en livsnjutare. Sådär. Men det slår ju tillbaka ibland. Liksom så. Men i alla fall så har jag fått upp ögonen för att om jag ska göra det allra bästa av mitt liv här och nu. Så behöver jag vidga mitt perspektiv lite. Och se på mitt liv här och nu utifrån den verklighet som en dag kommer. Evigheten. Så nu vill jag uppmana dig och mig här att vi glömmer bort vad det är vi ska äta till lunch efter gudstjänsten här. Eller hur arbetsveckan kommer vara. Eller hur man ska få ut den bästa av de sista semesterdagarna och det här. Det kan vi glömma nu. Och så vidgar vi vårt perspektiv lite och tänker på att det handlar om en evighet. Hur mycket David tänkte på ett evighetsperspektiv när han skrev psalm 27. Det vet inte jag. Men i alla fall när jag läst den här psalmen inför den här prediken. Så ser jag ändå någon slags hopp. Någon slags trygghet i vetskapen om längtan efter Gud och efter hans eviga rike. Och det skulle jag vilja ta med in i här idag. Och vi kan börja med att läsa de första verserna i psalm 27. Av David. Herren är mitt ljus och min frälsning. För vem skulle jag frukta? Herren är mitt försvar. För vem skulle jag vara rädd? När det onda kommer emot mig och vill uppsluka mig. Mina motståndare och fiender. Då ska de själva stapla och falla. Om en här belägrar mig. Frukta ej mitt hjärta. Om krig bryter ut mot mig är jag ändå trygg. David, han vet om vilken värld det är han lever i. Han vet om att det är en värld med mycket elände, mycket problem, mycket svårigheter. Och han vet om att det är en värld där han själv möter mycket elände och mycket svårigheter. Men i allt detta så vet han om att hans räddning, hans trygghet finns hos Gud. Han vet att Gud inte kommer att svika honom. Och därför så sätter han sitt hopp till Gud. Och i och med att han vet att Gud är trofast. Så blir hans hopp i Gud orubbligt liksom. Han vet att Gud är klippan. Att han är trofast. Men i vers 2 här så ser vi ju hur Davids starka tro. På att när fiender och motståndare kommer. Emot honom så kommer de att snava och de kommer att falla. För han håller sig till Gud. Och under Davids liv, som vi kan läsa om i Bibeln, så vann han många segrar. Det var många fiender som föll runt omkring honom. Men han fick också uppleva många nederlag och misslyckanden. Han kände mycket glädje och lycka under sitt liv, men han upplevde också mycket sorg, mycket ånger och mycket förtvivlan. Så alla gånger kanske det inte var så att alla motståndare föll som käglor per automatik runt omkring honom. Men i alla fall så hade han sin förtröstan i Gud och upplevde att Gud var med honom igenom alla svårigheter och i alla lägen, uppgång och nedgång. Så bara för att vi sätter vår tro till Gud så kanske det inte är så att livet alltid blir helt enkelt och problemfritt liksom, och att alla motståndare och fiender per automatik faller som käglar runt omkring en. Men det vi kan veta är i alla fall att när vi håller oss i Gud så kan vi vara medvetna om och vara trygga i att han är med och hjälper, stödjer och vägleder genom allt. Även när det är tufft och när det är svårt. Och jag tänker att ett evighetsperspektiv på våra liv, att det är någonting som ska hjälpa dig och mig att hantera och bemöta de svårigheter och de elände som vi möter i den här sargade världen. I andra Korintierbrevet så uppmuntrar Paulus församlingen där i allt det svåra de möter i församlingen, de problem de hade där och i de problem som de möter utanför församlingen. Han uppmuntrar dem genom att peka på det som en dag kommer. Och han uppmanar dem att se på de bekymmer och svårigheter de har ur ett evighetsperspektiv. I andra Korintierbrevet 4 och 16. Därför så tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner så förnyas vår inre människa dag för dag. Till vår nöd som varar ett ögonblick och väger lätt bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Utifrån den här vetskapen om den underbara verklighet som en dag kommer, en verklighet som präglas av fullständig upprättelse, läkedom, frid, glädje, härlighet och kärlek. Det är någonting, den vetskapen, det är någonting som ska ge oss hopp i den värld vi lever i. Det är någonting som ska ge dig och mig kraft att härda ut och ta sig igenom de svårigheter som vi ändå möter på livets väg. Jag kan fortsätta att läsa i psalm 27. Ty han håller mig gömd i sin hydda på olyckans dag. Han beskyddar mig i sin boning. Han för mig upp på klippan. Och nu kan mitt huvud höja sig över mina fiender runt omkring mig. Vi såg ju innan här hur David uttryckte i vers 2. Att alla fiender och motståndare, de kommer snava och de kommer att falla. När de kommer emot honom. Och även om det kanske inte alltid var så i praktiken under Davids liv eller i våra liv heller att det är så, så har David ändå helt rätt i det han säger. För de som håller sig till Gud, de som har tagit emot Jesus, så kommer det en dag då alla motståndare, alla fiender kommer att snava och falla. Och den dagen så har de inte en chans. Det finns ingenting den dagen som kan komma åt dig på något sätt överhuvudtaget. För en dag så kommer Jesus att komma tillbaka. Och då kommer han att komma tillbaka i all sin härlighet för att en gång för alla besegra djävulen och hans onda verk. Utplåna all ondska och istället upprätta sitt rike som präglas av frid, av läkedom. Av helhet och upprättelse. Och därför så kan också vi som tror på Jesus, vi kan räta på våra ryggar i det livet som vi lever här. Vi behöver inte gå ner hukade liksom så här genom det här livet. Utan vi kan, likt David som kunde känna att jag kan höja mitt huvud över mina fiender. För jag vet vem som står på min sida. Därför när vi möter svårigheter och problem i den här världen så kan vi ändå gå rakryggade igenom det här livet. För vi vet vem som är den slutgiltige segraren. Vi vet vem sida vi står på. Vi vet att Gud står på vår sida. Och att han kommer vinna den slutgiltiga segern. Och det är någonting som ska skänka oss stort hopp och mod i den här värld som vi lever i. Och är något som jag tror ska prägla hur vi möter svårigheter och elände i den här världen. Vi fortsätter i psalm 27. Ett har jag begärt av Herren. Det längtar jag efter. Att få bo i Herrens hus i alla mitt livs dagar för att se Herrens ljuvlighet och betrakta hans tempel. Jag älskar att läsa den här versen, för jag tycker det är så inspirerande att få läsa om Davids gudslängtan. Han längtar efter mer av Gud. Han längtar efter Guds omedelbara närvaro. Han längtar för att komma närmare honom. Han vet att han behöver Gud. Att det är det enda som han behöver. Det är det han har i fokus. Det är det han har i blickfånget. Och det här är en sån gudslängtan som jag vill ska vara drivkraften i mitt liv. Jag vill att det här ska prägla mig mer än vad det gör. En sån här längtan efter Gud. För ibland så frågar jag mig själv. Varför är inte min längtan efter Gud större än vad den faktiskt är? För när jag tänker efter lite så tänker jag att min längtan efter Gud borde vara större än vad den är. För när jag tänker på vem Gud är, hur underbar han är, hur stor han är, hur mäktig han är, hur underbar hans kärlek är för mig och för andra människor. Och hur underbart faktiskt himlen kommer vara, där jag kommer få spendera en evighet tillsammans med honom. En evighet som är mer obeskrivet fantastisk överhuvudtaget kan tänka mig. Liksom. När jag tänker på det så förstår jag ju att min längtan efter Gud och min längtan efter det eviga riket måste vara större än vad den är. Den borde vara det. Jag har ändå en stor längtan efter Gud. Gud är min stora passion i livet. Men den borde ändå vara större, tänker jag. Och jag tror jag lyckats i alla fall hitta en anledning till varför min längtan efter Gud inte är ännu inte är större än vad den är. Och då har jag med det jag sa i inledningen om att att jag har så lätt för att bara se och tänka på det som jag har runt omkring mig här och nu. Jag blir lätt inrutad i min vardag och i det jag har här och nu liksom. Och svårt att ta till mig det som jag inte riktigt ser men ändå vet finns någonstans. Det är svårt. Det är lättare att ta till sig det som man ser, det man kan ta på, det man kan känna på liksom så. Och den verklighet som jag vet finns men inte riktigt ser, det blir lite svårare liksom på något sätt. Till exempel så tror jag att Jesus ändå kommer att komma tillbaka. Jag tror att det ändå är en verklighet att Jesus kommer i all sin härlighet. Men ändå så tänker jag och lever mitt liv som att men det händer väl inte nu liksom. På något sätt. Och på något sätt så är det svårt att ta till sig att en så gigantisk, omvälvande händelse faktiskt kommer att hända. Även om man vet att den ändå kommer att hända. Om ni förstår vad jag menar. Det är helt enkelt mycket lättare att ta till sig det som är här och nu. Det jag kan se på, det jag kan ta på. Det jag har runt omkring mig. Andra Korinthierbrevet 4 och 18. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Paulus, han uppmanar oss här att rikta vårt blick och vårt fokus först och främst mot det vi inte ser, mot det osynliga. Mot Gud, mot evigheten, den verklighet som vi vet finns men vi inte riktigt ser. Och jag tror att vi ska låta den här osynliga verkligheten, att den ska få prägla vårt synliga liv här och nu. Och ibland så får jag ögonblick och stunder då jag slås av det här osynliga. Det kan handla om att jag slås av Guds storhet eller hans ohörda kärlek eller att jag har blivit uppfylld av hur fantastisk himlen faktiskt kommer att vara. När jag ändå är där. Och jag märkte att det är sådana ögonblick och sådana stunder då jag vidgar mitt perspektiv lite. Det är då som det föder en större gudslängtan i mig. När jag vidgar mitt perspektiv och vågar se den verklighet, den osynliga verkligheten, så ger det mig en större längtan efter Gud. Det ger mig en större längtan efter att komma honom närmare. En större längtan efter att få komma till honom, vara med, tillsammans med honom i en evighet. Och därför så vill jag ha ett ännu mer av ett evighetsperspektiv i mitt liv. Att vidga mitt perspektiv lite. För det ger näring till min gudslängtan. Och det gör att jag vill låta det osynliga mer och mer prägla mitt synliga liv här och nu. Och jag har märkt att när jag tar till med den verklighet som en dag kommer, den verklighet som en dag är verklighet, så ger det också mig en större längtan efter Gud i mitt liv här och nu. Och i Bibeln så finns det mängder av texter som talar just om evigheten, om hur Guds eviga rike kommer vara, vad det kommer innehålla och hur det kommer se ut. Och jag tänkte att vi skulle stanna upp inför en av de här texterna för att vi ska här den här söndag förmiddagen längta lite, drömma lite. I Uppenbarelseboken 21. Nu är det väldigt liten text här, men ni får väl lyssna istället här om ni inte kan se. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: se, nu står Guds tabernakel bland människorna och han ska bo hos dem och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg, ingen gråt, ingen plåga, till det som förr var är borta. Och något tempel, det såg jag inte i staden. Till Herren Gud, den allsmäktige, och lammet, det är dess tempel. Staden behöver inte ljus från solen eller månen, till Guds härlighet lyser upp den. Och dess ljus är lammet. Folken ska vandra i dess ljus och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den. Stadens portar ska aldrig stängas om dagen. Natt ska inte finnas där och folkens härlighet och ära ska föras in i staden. Tänk att det var det här som väntade David. Tänk att det här som väntar dig och mig. Och David, han längtade ju efter att få bo i Herrens hus i alla sitt livs dagar för att se Herrens ljuvlighet och betrakta hans tempel. Det är det här som väntar. Det är det här som väntar honom och det här som väntar dig och mig. David, han längtade efter bara för att skåda Guds tempel. Tänk vad besviken han blir när det inte finns något tempel att skåda. För det behövs inget tempel. Det behövs inget tempel för att Gud ska vara närvarande. Det behövs inte en särskild plats i det här riket där Gud är närvarande. Han är närvarande överallt med sin omedelbara närvaro. Så närvarande han bara kan. Vi kommer vara där i Guds omedelbara närhet och närvaro. Och liksom hans ljuvlighet och hans härlighet kommer ständigt lysa överallt. Och jag tror att det här är mer fantastiskt än du och jag överhuvudtaget kan förstå eller tänka oss med våra begränsade hjärnor. Och jag tänker att längtan efter det här, för jag tror vi bör längta lite efter det här och ska längta lite efter det här. Jag tänker att det här bör påverka ditt och mitt liv här och nu. Att det är det här som kommer. Men att leva sitt liv ur ett evighetsperspektiv, det ska inte leda till att man tar mindre vara på den tiden man har här och nu. Utan ska leda till att man verkligen lever livet fullt ut. Ta vara på sin tid. Det ska inte leda till att man värderar sin tid som mindre värd utan som mer värd. Och det är i ljuset av evigheten som det blir verkligen viktigt att vi som församling och vi som efterföljare till Jesus, att vi gör skillnad i den här världen när vi ändå finns här. Att vi gör skillnad. Att vi för ut Guds ord, hans godhet, hans kärlek till människor. Och att vi med våra liv gestaltar det rike som en dag kommer. Att vi med våra liv visar på det som en dag kommer. Petrus, han levde i tron att slutet för allting var nära. Men trots det så uppmanar han inte de kristna till att luta sig tillbaka, ta det lugnt, bara invänta att Jesus kommer tillbaka. Utan han uppmanade dem till att genom sina liv visa på Guds eviga rike, gestalta det, vad det innehåller. Vi kan läsa ifrån första Petrusbrevet kapitel 4. Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra så att ni kan be. Framför allt ska ni älska varandra innerligt, till kärleken överskyler många synder. Var gästfria mot varandra utan att klaga. Tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar ska han tala enligt med Guds ord. Har någon en tjänst ska han tjäna efter den kraft Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Att leva sitt liv ur ett evighetsperspektiv ska inte leda till att man tar mindre vara på den tiden man har här på jorden. Men det ska leda till att man verkligen lever livet fullt ut. Och att vi ska försöka gestalta det som präglar Guds eviga rike. Vi fortsätter i psalm 27. Från vers 7. Hör Herre, jag höjer min röst och jag ropar, var mig nådig och svara mig. Mitt hjärta tänker på ditt ord, sök mitt ansikte, ja ditt ansikte Herre söker jag. Driv inte bort din tjänare i vrede, du som har varit min hjälp. Släpp mig inte, överge mig inte, du min frälsningsgud. Om än min far och mor överger mig, så tar Herren emot mig. Visa mig Herre din väg, led mig på en jämn stig för mina förföljares skull. Överlämna mig inte åt mina ovänners illvilja, att emot mig uppträder falska vittnen som andas våld. Men jag är viss om att få se Herrens godhet i det levandes land. David uttrycker här sitt totala beroende av Gud. Han vet om att han är beroende av Gud. Han vet att Gud kan göra precis som han vill med honom. Att han därför helt utlämnar till hans nåd. Och därför söker han Guds nåd för sitt liv. Men han vet, han är viss om att Gud är trofast och att han kommer att visa honom den nåden. Så han är inte orolig, men han uttrycker att han verkligen behöver Gud. Och jag tänker att det här är en bra och viktig grundinställning för det liv som vi har här. Att veta om att vi är beroende av Gud, men att när vi söker hans nåd så kan vi vara trygga i och veta om att han är trofast och vill visa oss den nåden. För utan Gud så klarar vi oss inte. Utan Gud så finns det inte liv. Och därför är varje människa ändå beroende av Gud. Både för livet här och nu och för livet efter detta. Oavsett om man tror på honom eller inte. Men ett liv tillsammans med Gud här på jorden och ett liv tillsammans med honom i en evighet, det är inte någonting som någon enda människa har förtjänat. David förtjänade inte det. Det är ingen människa som kommer förtjäna det. Jag förtjänar inte det. Utan det är endast någonting som du och jag kan få som en gåva av nåd. Och det är en gåva som finns för varje människa att ta emot. Tack vare Jesus. Att han dog och uppstod för våra synder. Våra synder som hindrar oss ifrån Gud. Att han tog straffet för det och öppnade vägen till Gud och till himlen. Så att du och jag kan få vara med där i en evighet tillsammans med honom. Och det är någonting för oss att vara tacksamma för. Att Jesus gjorde det här. Att han dog och uppstod för våra synder. Så att vi faktiskt skulle kunna vara med honom. Så mycket längtar han efter oss. Och så mycket vill han att du och jag ska spendera evigheten tillsammans med honom. Jag ska strax avsluta här, men det är så att jag upplever i mitt liv själv ibland att man har lite smalt perspektiv ibland på sitt liv och på sin tillvaro. Man blir så lätt inrutad i sitt liv här och nu, liksom det som händer just nu och det man har runt omkring. Och jag upplever själv att jag skulle behöva vidga mitt perspektiv lite. Och våga mer se på mitt liv här och nu utifrån ett evighetsperspektiv. Jag tror inte jag är ensam om att ha svårt för det ibland. Liksom. Att vidga sitt perspektiv lite. Men jag tror att det här evigheten och det perspektivet som sprider rätt ljus över vår tillvaro här och nu. Och gör att vi kan göra det allra bästa möjliga av våra liv här på jorden. Så jag vill uppmuntra dig till att våga dröm, våga längta efter himlen. Att det en dag är verklighet. Och att när vi ändå är här på jorden, när vi finns här, att du då försöker gestalta det riket. Vad det innebär med hans kärlek, hans trofasthet. Och allt vad hans rike innehåller med upprättelse, med helande, med frid. Att vi med våra liv försöker få det här osynliga, att låta det få prägla vårt synliga liv här och nu. Och att vi har med oss den vetskapen om att en dag så är Guds eviga rike verkligt och påtagligt. Och att Jesus en dag kommer tillbaka. Vi kan be tillsammans. Jesus, vi tackar dig för vad du gjorde på korset. Att du dog och du uppstod för våra synder. Att du möjliggjorde för oss genom det. Att vi kan få vara med dig. Att vi kan få spendera evigheten tillsammans med dig. En evighet som är mer underbar och fantastisk än vad vi i huvud taget kan föreställa oss och tänka oss. Tack Herre att det är det som är målet. Det är det som vi har att se fram emot. Herre, vi ber att du ska vara med oss här nu när vi lever här på jorden. Att du hjälper oss att gestalta det rike som ändå kommer. Att vi med våra liv visar på ditt eviga rike. Att vi sprider din kärlek, din glädje, din upprättelse, din frid och ditt helande till människor vi möter. Tack att du är med oss även när det är svårt och när det är tungt. Att du vill hjälpa oss igenom våra liv. Det tackar vi dig för i Jesu namn. Amen.